Välkomna till Lilla Drevet.
Tack.
En rolig podcast om politik och samhällsfrågor för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm och jag sitter här med stalinist-maoisterna Liv Strömqvist och Nanna Johansson. Hej.
Hej.
Det har varit tjafs i veckan om behovet av att sätta rätt etikett på folks politiska tillhörighet.
Ja, just det.
Mm.
Statsminister Stefan Löfven kallade Sverigedemokraterna nyfascister.
Just det.
Mm.
Vilket många blev upprörda över. Han pressades om det i Agenda.
Men att partiet har fascistiska rötter, det är det många som har talat om. Men att de är nyfascistiska idag.
Visst, de har fascistiska rötter, men du tar i lite. SD vill faktiskt att du säger förlåt.
De kräver en ursäkt av dig. De kallar sig för ett socialkonservativt och nationalistiskt parti.
Ja, men det är trist att kallas för nyfascistiskt parti. Men det är på något vis kanske ännu tråkigare att behöva gå ut och kräva en ursäkt för att man inte blir kallad ett socialkonservativt nationalistiskt parti med fascistiska rötter. Om det är den bästa rättelsen du kan få in. Kanske bara släppa det då, lågt.
Jag tycker det var roligt det där med att de... För jag hörde också att det hade varit ett bråk tydligen, eller det har varit en tidigare konflikt i partiet, vad de ska kalla sig, om de ska kalla sig socialkonservativa eller nationalistiska.
Mm.
Och då verkar det ju nu som att de har valt vägen nationalkonservativ och socialistisk. Men jag tycker bara det är liksom ett dåligt namnval på det sättet att om man ska förkorta det sig lite snabbt så låter det som att man säger att de är ett socialnationalistiskt parti.
Just det.
Alltså man ska kanske inte ha både ordet social och nationalist i sina...
Är det dåliga historiska konnotationer av att ha national och socialist så nära varandra?
Känner det.
Ja. Försök separera de orden mer. Ja, jag vet inte. Jag bara tänkte på det. Det är ändå ett lite fascinerande politiskt landskap. Ändå vi har nu. Att där en politisk journalist på SVT pressar statsministern genom att säga hallå, borde du inte sluta demonisera det här partiet och istället kalla det socialkonservativt nationalistiskt parti med fascistiska rötter? Varför demonisera så här? Säg istället det absolut mest diplomatiska man kan säga om den här grupperingen. Att de är socialkonservativa nationalister med fascistiska rötter. Jo, det har varit en rätt arg debatt om det här, även om ni har följt den.
Lite.
Jag orkade läsa några sådana artiklar.
Mm. Om det är rimligt att kalla SD nyfascister. Och vad innebär egentligen begreppet fascism?
Mm.
Dick Harrison, känd från tidigare avsnitt av Lilla Drevet.
Just det, för sitt O'boy-drickande.
Historiker som är tokig i varm O'boy. Och känd från På spåret och så vidare. Han är emot att använda begreppet fascism.
Överhuvudtaget?
Nästan verkar det som, men definitivt om SD.
Mm.
Han uttalade sig i tidningen Forskning och framsteg och sa, citat, den dagen SD börjar beteckna sig som revolutionära manschauvinister, yrkar på korporativism, kräver att alla partier utom det egna ska avskaffas, går till angrepp mot alla som tolkas som svaga, vill återupprätta ett rasbiologiskt institut, uttrycker önskan att återställa Sveriges gränser till vad som gällde före freden i Nystad 1721 och genomför en militant marsch mot Stockholm med idel partimedlemmar i folkträkt i syfte att gripa makten. Den dagen är de att betrakta som fascister. Men... Slutcitat. Men det är alltså den dagen.
Men vad konstigt att det liksom bara skulle vara handlingar och inte alls ideologi.
Ja, man kan ha många invändningar mot det här. Men jag tänker också lite...
alltså, jag tänker inte öppna munnen om dem förrän det händer. Nej. Då kommer jag höja ett pekfing och säga så här, app, app, app.
Då är jag den första.
Jag tänker, ja, men,
att säga ifrån.
Exakt. Jag tänker liksom att oavsett vad man anser om just SD så låter det som en liten märklig princip. Att man ska vänta till den dagen med att kalla fascister fascister. Jag är ju inte historiker. Ingen av oss är det. Det är Dick Harrison som är det. Men... Mm. Är det ändå inte så att historien lite grann har antytt det för oss?
Mm.
Att man ska försöka ropa varg lite innan fascisterna infört militärdiktatur och börjat förfölja svaga. Det var väl inte så här att Hitler borde ha stoppats på ett tidigt stadium. När han var diktator och bedrev världskrig och mördade icke-vita. Redan då borde varningsklockorna ha ringt. Vi borde ha anat vart det här barkade.
Men är det att han, för vi vet ju att han gillar mys, eftersom han dricker så mycket varm choklad och så. Är det att han bara inte vill liksom skapa dålig stämning genom att så här, kalla någon för något hårt?
Ja, det kanske gör honom mysigare, men även om det gör honom till en bättre historiker.
Nej.
Ja, men för det har väl lite så här till att partier med antidemokratiska böjelser som verkar i demokratiska system, att de inte inleder sina banor med att redovisa alla sina avsikter. Alltså det här partiet Fidesz som styr i Ungern har ju funnits i 25 år typ. Och de sa ju så här innan att vi är vanliga liberalkonservativa moderater. Men nu när de har makten håller de på och bygger om lagstiftningen. Så här då, lite försiktigt steg för steg. Så här, nej, vi har fortfarande yttrandefrihet. Vi har bara lagt in en liten, liten klausul om att det är förbjudet att kränka ungerska nationen. Och så vidare. Men det är ju ingen som så här börjar med att ropa koncentrationsläger. High five.
Just SD gjorde väl det lite. Eller typ, kanske inte i koncentrationsläger, men de var ju ändå väldigt inne på liksom ras, biologi och sånt där i tidigt skede. De ville ju att, liksom, att adoptivbarn, alltså att barnen skulle få adopteras från ut, liksom,
utom nordiska
länder och sådana där saker som var väldigt sådär.
Just det, skicka tillbaka alla etniska främlingar som kom hit sedan 1970, oavsett medborgarskap. Men ja, precis. Jo, det är klart. Men det är ändå så att då är man ju en marginell sekt. Ja. Alltså, man måste ju ändå på något vis börja med att bli det normala, så här, att bli det här viet. Sen när man är det kan man långsamt förskjuta vad som är normalt för viet tills man är framme i fri jakt på romer. Det är väl ändå så det funkar, tänker man. Det är ju Dicarison som är historiker. Men det känns som en lite så här Asperger-syn på historien. Om det inte ser ut exakt som jag har sett på gamla journalfilmer där Mussolini och Hitler har massmöte, då är det inte fascism. Jag ser ju vad som är fascism.
Har ni sett att vett- och etikettexperten Magdalena Ribbing gjort en liten film inför årets Nobelfest?
Nej.
Nej.
Vad bra, för jag ska presentera den för er. Man kan hitta den på dn.se och den börjar så här.
Välkomna till Ribbings etikettskola. Idag är det förstås Nobelhyfs som vi ska prata om. Sånt som man gör och sånt som man inte gör.
Sånt som man gör och sånt som man inte gör. En sak som de flesta inte gör är ju till exempel att gå på Nobelfesten överhuvudtaget. Chansen att den genomsnittliga DN-läsaren blir bjuden på Nobelfest är lika stor som chansen att kringlan får ett uppslag i Sköna Hem. Så den här filmen riktar sig inte egentligen till folk som ska gå på festen, utan appellerar till den ängslighet som många av DNs kärnprenumeranter lider av. Lite generaliserande så kan man säga att vänsterdelen av medelklassen är ängsliga för att råka säga rullstolsbunden istället för rullstolsburen. Medan högermedelklassen, som jag räknar DN-fandom till, de oroar sig för att till exempel ha fel färg på skorna på ett bröllop. Det absolut pinsamma som de kan tänka sig är att inte kunna föra sig korrekt bland högre klasser. Att göra bort sig inför någon som kallas poppe. Ja. Hemska tanken.
Men då är det väl bra spanat av DN att de har den här filmen på
precis.
Scenen.
Precis, det är spot on. Den riktar sig till alla de som aldrig i sina liv kommer få gå på Nobelbanketten, men jättegärna vill veta vad som gäller i de fina salongerna. Och det får de ju veta här i Ribbings video. Ty här bjuds på så många olika kloka tips. Till exempel det här kloka tipset.
Man sitter inte och pratar på Nobelfesten vid honnörsbordet i sin mobiltelefon. Det är fel.
Mm. För alla er som undrade, är det kosher att sitta och prata telefon eller spela Candy Crush bredvid kungen, så är svaret alltså nej. Telefonen ska vara undanstoppad. Tur att Ribbing han säger det, så att man inte gör det misstaget.
Jag är måttligt imponerad av hennes expertis än så länge.
Men till hennes försvar så pratar hon om det här apropå att Göran Persson satt och pratade i mobiltelefonen vid honnörsbordet.
Så går det när man släpper in arbetare.
Mm.
Det skulle de aldrig ha gjort.
Såg inte snyggt ut alltså.
Nej.
Men ja. Victoria höll god min.
Grej måste reda ut med Anitra.
Mm. Men det här är i alla fall ingenting som jag, om jag är då en sån ängslig högermedelklassperson som vill skruva upp terrorbalansen nästa gång jag har en par middag då med några vänner eller någonting. Så det här hjälper ju inte mig, det här visste jag redan. Mm. Att man inte ska pratar jag i mobiltelefon. Jag behöver något nytt, mer liksom, ja, ängsligt
men
tips.
Det kommer du få, för vi kan gå över till ett annat av Magdalena Ribbings Nobeltips. Och det här är tips som jag är inte superförtjust i. Jag är inte helsåld. Det är när Ribbing kommenterar hur den gamla moderatpolitiken Birgit Friggebo klädde sig på en Nobelfest. Rubriken på det här tipset är Birgit Friggebo 1992. Hur urringad får man vara? Och kritiken här är alltså att Friggebos cleavage på Nobelfesten 92 var lite väl generös. Det här är alltså något som enligt Ribbing inte riktigt passar sig.
Det är inte det som är grejen med en Nobelfestklänning egentligen, att man ska vara så urringad.
En Nobelfestklänning ska inte visa för mycket hud. Inte för att Ribbing tycker att det är något fel på Birgit Friggebos behag.
Inte för att det är något fel på Birgit Friggebos behag.
Men det passar sig inte att visa upp så mycket Friggebo enligt Ribbing. Så vad kunde den gamla moderatpolitiken ha gjort då för att undvika etikettexpertens sylvassa kritik?
Hon kunde ha valt en annan typ av klänning och det hade hon, då hade hon sluppit en massa kommentarer framför allt.
Just det. Om Birgit Friggebo inte klädde sig så jävla horigt så skulle hon få vara i fred. Nobelfesten är ju trots allt inte ett diskotek.
Eller det är inte ett diskotek.
Magdalena Ribbing avslutar hela den här urringningsranten med de bevingade orden.
Man brukar säga hälften kunde vara nog och det skulle ju passa i det här sammanhanget.
50% mindre Friggebo-hud hade varit välkomnat.
Har bara ett bröst när du går på Nobelfesten.
Ja, precis. Visa ett på det andra helt täckt.
Exakt.
Jag känner man en stor kollision mellan ängslig kulturhöger medelklass och kulturvänster medelklass här. Det går inte att vara båda här. Nej. I förhållande till Friggebos behag. Men jag tycker att det är lite... Var det inte så att prinsessan Madeleine gjorde citatskandal någon gång på Nobelfesten med en ganska stor urringning?
Är inte det bara för att det är en bra vinkel på en kvällsändningsartikel? Så den har väl kunnat appliceras på lite olika kvinnor genom åren. Det så här, vinkeln finns, det är bara att fylla i... Nej, men olika kvinnors namn. Det finns en sån
skandalklänning.
Det finns en sån artikel med sån punkt som är så här ... ursäkta ... Vad? Hälften har varit nog. Skandalen kring ... skandalklivet.
Birgit Friggebo tar sig kappan. Du kan inte ana vad som hände sen.
Det är en klick.
En
klick.
Ja, men precis som du var inne på så får ju det här en som vänster medelklass att vilja hålla en liten etikettkurs med Magdalena Ribbing och där det enda tipset är då att man ska undvika att lägga sig i vad andra kvinnor har för kläder på sig och hur mycket av sin egen hud de väljer att visa i det här, de här kläderna.
Och också kanske att skylla sexuella trakasserier på offret.
Ja.
Det är så här, många kommenterade hennes bröst. Det hade de kanske inte hade gjort. Hon hade haft så jävla horiga kläder på sig.
De kommenterar ju fortfarande 20 år senare, uppenbarligen.
Ja.
Och Ribbing kommenterar ju också hennes bröst här. Så det är alltså inget fel att kommentera folks bröst.
Nej,
det är bara fel.
Men jag menar att det är bara Ribbing som gör det 20 år senare. Men jag tänker också att Madeleine, tänker jag, ändå det kändaste exemplet på det här från Nobelfesten. Och jag tror att Ribbing...
Hon skulle inte gå på henne.
Nej, precis. Nej. Att det här bara, att det är ryggradslöshet på det viset också. Att hon inte vill stöta sig med hovet. Att hon liksom fjäskar för dem. Så drar upp en sån halvbortglömd minister som ingen kommer ihåg. Kanske hade lite felaktig klänning för 20 år sedan. Det är fegt av Ribbing att ta det.
Mm.
Hon safear ju här.
Ja, alla exempel på taktlöshet var ofrälse.
Ja, precis.
Jag får inte en klar bild av så här, vad är det här för bröstchock. Jag kommer ihåg att det var typ en,
det var inte alls så farligt. Det var en bild på
konstig klänning. Det var inte det att hon hade en jävligt så här.
Nej, enligt Ribbing så är det en klänning som är avsedd för att stå i. Men sätter man sig ner så blir det lite väl avslöjande, så att hon borde typ ha stått vid bordet och inte skämt ut sig på det här sättet. Visat vilken dålig kvinna.
Det är problemet när man väljer en klänning som var avsedd att stå i.
Det blev sån urring när hon satt sig ner så att Göran Persson kunde stoppa ner mobiltelefonen i klyftan när han hade pratat färdigt. försöker fälla Kringlands kostym.
Bra.
Han är inte här.
Ja. Ja. Det var bara ett litet tips här på slutet från en etikettspecialist till en annan.
Lilla Drevet sponsras den här veckan av Akademikernas A-kassa.
Yay!
Jag har sagt i tidigare avsnitt här under hösten att det snart kommer bli ännu mer fördelaktigt att vara med i A-kassan eftersom nya regeringen bestämt att taket på månadsersättningen man kan få ut ska höjas från 15 000 till 20 000 kronor i månaden. Jag sa att så kommer det bli bara regeringens budget går igenom.
Mm.
Bara den lilla formaliteten ska avklaras.
Vad skulle kunna gå snett?
Det gick som det gick med det. Men snart är det val igen och alla partier utom Moderaterna är för en höjd A-kassa, så det blir kanske någon slags höjning ändå längre fram om vi någon gång lyckas få fram en regering som inte blir fälld. Men gå med i A-kassan, det är en nödvändig försäkring hur som helst. Akademikernas A-kassa gäller för dig som har minst 180 högskolepoäng eller minst 120 poäng om man är en gammal stofil som jag och pluggade innan 2007. Det är en bra idé att gå med redan under studietiden. Om man inte får jobb direkt efter examen utan går arbetslös en period så har man rätt till A-kassa om man har så här sommarjobbat eller extrajobbat under sin studietid. Så det som krävs är att man sammanlagt ska ha jobbat minst 6 månader och arbetat mer än 80 timmar i månaden. Så då har man mycket mer cash ifall man är utan jobb efter examen ett tag. Ja, ni kan läsa mer om det här på akademikernas.se och om hur man gör för att gå med och så vidare. Har du gått med i Akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, berätta gärna om det på sociala medier under hashtag Lilla Drevet eller skriv det i er ansökan till A-kassan.
Det finns ett samhällsproblem i Sverige som har fått mycket uppmärksamhet på senare tid, har jag noterat. SVT har gjort en hel programserie om det här samhällsproblemet. Public service har ju det som uppgift liksom, att så här, kunna sätta fokus på, avslöja, avhjälpa olika missförhållanden i landet. Men vilket samhällsproblem är det då jag talar om?
I Sverige lever nästan 2 miljoner ensamma.
Vi har en växande singelkultur i Sverige. Just det här stora urvalet som finns, alltså det finns så många singlar. Det är också en av anledningarna att så många är ofrivilligt singlar idag.
Singlar.
Mm.
Det är det.
Can't live with them.
Just det. Samhällsproblemet singlar tas upp i den här programserien som jag kommer komma till vad den heter. Public Service, SVT, de nöjer sig då inte bara med att adressera det här problemet så som man brukar göra i lite mer slappa samhällsprogram som Uppdrag granskning typ. Där man bara nöjer sig där med att identifiera ett samhällsproblem utan att göra någonting åt det. Men SVT väljer just den här programserien att gå steget längre och också då lösa samhällsproblemet. Hur löser man då samhällsproblemet en växande singelkultur? Jo, självklart genom att arrangera äktenskap. Och det här är ju en serie som har debatterats ganska mycket. Gift vid första ögonkastet heter ju den här programserien. Där SVT då liksom gifter bort singlar med varandra i resonemangsäktenskap helt enkelt. Par som då blir hopparade av ett expertteam.
Jag älskar expertteamet.
Expertteamet är to die for.
De har sån härlig intensitet i alla såna där, när de sitter och pratar in i kameran. Det ser ut som att de har så snortat, mortlad ADHD-medicin.
Ja, men alla har crazy eyes.
Ja, verkligen. Oerhört stark leverans.
Varje gång prästen är med, det här är bara kul för de som tittar intensivt på gifter första gången. Men hon har alltid sådana när hon provar kläder. Hon tar alltid av och på sig olika typer av så här prästkåpor som så här illustration.
Hon utstrålar ju så himla mycket också att det där är ingen präst. Hon har köpt en prästkrage på Buttericks och gått in på ett produktionsbolag. Sitter där och bara vet allting.
Det var ju en sån upprörd debatt. Så här, hur kan en riktig präst vara med i det här? Man bara, det är inte en riktig präst. Det är en tant som har tagit på sig en krage. Stirrar på ett jättekonstigt. Precis. De här experterna som parar ihop paren, de kommer från lite olika håll. Det är, som vi redan har nämnt, en präst utbildad inom sexologi. Det finns en samtalsterapeut som håller på med kroppsterapi. Det finns en beteendevetare och en psykolog med inriktning på KBT. Det är helt enkelt en brokeskara som dock förenas i åsikten att det är väldigt, väldigt bra att just då inte vara singel eller vara ihop med någon.
Det finns inget mer utvecklande än att leva i tvåsamhet. För det avslöjar hur jag förhåller mig till mig själv och hur mycket jag vågar visa av mig själv till en annan människa.
Ja, jag är ju då inte varken präst utbildad inom sexologi, samtalsterapeut som håller på med kroppsterapi, eller varken beteendevetare eller en psykolog med KBT-inriktning. Men jag undrar så här, är det verkligen så här att de som känner sina alla sina sidor allra bäst är de som har liksom haft en stabil tvåsamhet och bara suttit och, i samma lägenhet och stirrat på man har i 65 år. Kanske är så. Jag är inte expert på det sättet.
Nej, uppenbarligen är det ju det som experterna säger.
Det kanske ligger något i det. Det kanske också, men det behöver inte vara något positivt. Det kan ju vara negativt varför folk kan bli så deppiga av tvåsamhet i längden.
För att man har fått syn på sig själv och gillar inte.
Man har varit tvungen att stå ut med det här, att man har en blick på hela sig själv så länge.
Men jag tänker att om man hela tiden är i samma typ av relation, borde det inte vara då att om man till exempel är singel en period, kanske man lär känna en annan, ett annat jag?
Mm.
Eller? Man är lite i olika relation till olika människor, borde väl...
Mm. Mm,
okay.
Men jag vet inte.
Nej.
För jag är inte expert.
Nej,
man kanske ska vara lite både och, prova lite olika saker.
Just det.
Ja.
Diplomat.
Man kan ju då säga så här om det här programmet. Är inte det här bra? De här människorna är ju, citat, ofrivilliga singlar. Nu får de hjälp att ingå ett resonemangsäktenskap av SVT. Vi betalar alla tv-licens för att människor ska bli lyckligare på olika sätt. Men en sak som jag kanske reagerat lite över då, det är liksom att det känns som att andan, som jag varit inne på lite grann innan, eller norm grundantagandet är att det alltid är bättre då att vara ihop med någon än att vara singel. Och då tänker jag att det också är lite uttryck för en norm i samhället som är att det är alltid bra att vara ihop med någon. Liksom, att det är lite
men absolut
deppigt.
Inte mer än en.
Men absolut inte mer än en. Och att det liksom är fel till exempel att göra slut och sådana saker, eller att det alltid är tragiskt. Hur som helst. Varför är de här människorna i programmet ofrivilliga singlar? Är det för att de liksom mår dåligt själva av det? Frågar jag mig. Eller är det för att det är en allmän anti-singel-stämning i samhället som liksom pressar de här människorna i riktning mot det här tv-programmet? Så jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på deltagaren Ellen som här berättar varför hon har gått med på att SVT då ska gifta bort henne i ett resonemangsäktenskap.
Just nu är jag den personen i släkten som man liksom förväntar sig att jag ska skaffa familj. Eller jag borde ha en, det är lite konstigt att jag inte har en relation. Och, det finns verkligen en förväntan och förhoppning. Liksom, att, ska inte Ellen träffa någon snart? Liksom, eller, varför gör hon inte det? Och så.
Fy,
hör ni den deppiga musiken som kom in?
Har du lagt till den? Upp tv-programmet var det Benny Hill-musiken egentligen.
Jag är så glad att du har så höga tankar om min tekniska förmåga. Det jag skulle kunna lägga till sorglig musik där. Nej, men skitsamma. Jag fortsätter lite grann här.
Ja, men hon, det där lät ju verkligen som att det var att hon stödde din hypotes som du lanserade här.
och som av en händelse så stödde det här klippet min hypotes. Nämligen att det inte var Ellens brinnande längtan efter en kille som drev henne i detta. Utan kanske mer då
hennes
släktingars jättesjuka
hets. Någon moster som bara...
Det är en tung hets då. Alltså. Jag längtar inte alls efter en kille. Det är bara den här jättetunga hetsen som gör att jag i tv... gifte mig med någon som jag träffade för första gången vid altaret. Det är verkligen fruktansvärt det här
antisingelsamhället. Familjen tycker det är mindre konstigt.
Familjen bara, jag skönt att hon är normal. Skitsamma. De pratar i början om en växande singelkultur som ett slags samhällsproblem där det blir allt svårare att hitta någon. Men, och jag vet ju inte, för jag är ingen expert. Men
det jag menar det där är alltså att urvalet är så stort så folk blir kräsna? Eller vad syftar de?
Ja, det tror jag. Ja, typ att urvalet är för stort. Och urvalet blir bara större och större. Och ju större urvalet är, ju svårare är det att hitta något.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men är det inte lite som med nätdejtande och hela Tinder-grejen och så? Har jag tänkt att... Eller jag menar att förr med sådär att krograggande var ändå en ganska sådär elitistisk grej. Det var ganska få som hade en så här härlig marknad på det. Att det krävde någon slags kombination av utseende och karisma och
det
självförtroende.
Det har jag aldrig tänkt på, men det kanske är...
Nej, men för att jag tänker att nätdejtande, det känns som att man vet om folk som har varit sådana panelhönor som av nätdejtande blir värsta playersarna och håller på och jonglerar fem olika plötsligt.
Ja, men det är väl kanske för att det är ett så här... mycket ett verktyg för folk som gillar att vara singlar men typ vill ligga.
Ja, men jag tänker att alla har råd att så här då vara citat svin och players på grund av nätdejten. Att alla får den förmågan att förr vara sådana som kanske inte hade de här krograggningsegenskaperna, sådana som bara höll hårt i någon så att knogarna vitnade när de liksom lyckades fånga en. Men nu har känner alla det här överflödets förbannelse.
Ja, det är liksom en teknik. Med hjälp av teknikens utveckling har man då demokratiserat möjligheten att vara ett svin.
Ja.
Tack, internet. Men jag tänkte på vad heter det? Jo, men liksom, varför är det så då att det är en växande singelkultur? Är det för att vi är så här för många, det är för många singlar, bla bla, det går inte att hitta någon. Men jag tänker liksom att anledningen till att det är så himla många singlar nu jämfört med typ på 50-talet eller tidigare i Sverige, det måste ju liksom bero på sådana saker som att så här, alltså det måste ju bero på positiv utveckling i samhället, det måste ju bero på sådana här saker, kvinnor har fått en egen inkomst, man måste inte vara gift liksom, man kan ha ett krav som är självutveckling kanske inom ramen för ett förhållande, får man inte det så kanske man kan ha ett jobb, då kan man liksom bo någon annanstans. Alltså allmän ökad jämställdhet, kanske mindre skam kring saker som var jättetabubelagda innan, typ sex inom äktenskap, skilsmässa, vara en ensamstående förälder eller skaffa ett barn själv eller bla bla bla. Det jag menar är att det är lite konstigt att då självklart helt oproblematiskt liksom säga att det är, har man ledsen musik i bakgrunden kring att det finns många singlar just nu i samhället. Kanske skulle kunna ses istället som ett tecken på modernitet och jämställdhet. Jag är inte en expert, men ändå.
Men du har väl ändå läst ganska många, mycket om sånt. Jag är lite expert.
Jag blir som Sokrates, jag har läst så fruktansvärt mycket om såna saker. Så att det enda jag vet nu är att jag inte vet någonting.
Okay.
Jag är så här kärleksteoriernas Dalai, eller Sokrates Dalai Lama. Skit i det.
Okej, men ja, just det. Du var expert tidigare, men nu har du liksom utbildat dig tillbaka till att inte veta någonting.
För 5 år sedan hade jag kunnat titulera mig kärleksexpert. Men nu så känner jag att med allt det jag vet... Skit i allt detta.
Ja, men, men jag tänkte bara, det är ju ett sätt att se på det såklart, det där då med modernitet och ökad liksom liberalisering och ökad jämlikhet. Men det är ju kanske också att det är någon sån där, hela den här grejen då med marknadifiering utav allting. Att man ser på även partners som varor och man har så här liksom slit och släng mentalitet inför allting. Det kan man också se som en negativ utveckling.
Tack. Ja. För att du säger någonting som Habermas ska... Nej, jag kanske inte sa det. Jo, absolut. Det finns negativa saker. Men jag undrar om lösningen på den här marknadsvarifieringen av människor är att liksom gifta bort dem, alltså gå tillbaka till resonemangsteknisk. Det kanske det är. Mm. Det tycker vissa... SVT till exempel. Nej, men jag menar bara så här. Jo, absolut. Det finns negativa saker. Men jag tycker att en konstig grej som ändå finns kvar väldigt mycket i samhället, det är den här spaningen, att det alltid automatiskt är en positiv nyhet, till exempel när människor har blivit ihop, och att det automatiskt alltid är en negativ nyhet när någon gör slut eller skiljer sig. Man pratar alltid om det i termer av till exempel ett nederlag, eller folk säger alltid så här, jag ser på det alltså mitt livs största nederlag till exempel, när de har inte kunnat vara gifta hela livet och så vidare. Man har ändå det som mål, även i fall där det verkligen är det bästa som har hänt alla inblandade, men det är alltid så här något negativt. Det är inte bara SVT som har gjort en programserie som har adresserat det här samhällsproblemet singlar, utan även Kanal 5 har gjort en, satsat på en programserie i höst som tar upp, belyser det här samhällsproblemet. Men vad är det för program?
Det här programmet heter Ska vi göra slut och handlar om när det håller på att gå riktigt illa.
När det håller på att gå riktigt illa, menar han då att paren riskerar att fortsätta slösa bort sina liv på en riktigt pissig avstannad tvåsamhet? Nej. Han menar då, riktigt illa är då att de riskerar att göra slut och bli singlar.
I Sverige skiljer sig 25 000 par varje år, och det är den högsta siffran sedan mitten av 70-talet.
Känner ni en svag normativ värdering eka i att det är 25 000 par som skiljer sig varje år och att det är något negativt? Och att det är den högsta siffran sedan 70-talet. Men vet ni varför det var så himla mycket skilsmässa på 70-talet?
Det är Ingmar Bergman TV-serien.
Också, jag tror du skulle säga för att Ingmar Bergman skilde sig så många gånger på 70-talet. Så att du gjorde avtryck i statistiken. Han lämnade så jävla många fruar.
Om inte Ingmar Bergman hade övermannats av person så många gånger under 70-talet. Han hade varit noll skilsmässor.
Nej, men det handlar...
Nu är det så att jag blir förälskad.
Jag älskar inte dig längre, Harriet. Jag känner ingenting. Bibi.
Jag tänker inte kokettera, men jag har dåligt samvete.
Nej, men det var att man ändrade lagen, att innan har varit väldigt, väldigt svårt att skilja sig, så som det också är ibland i vissa länder, som man kanske inte riktigt ser som förebilder i andra sammanhang, och då blev det lite lättare. Så det att många skiljer sig på 70-talet kanske inte var ett tecken på att liksom folk plötsligt blev mycket olyckligare i sin äktenskap, utan snarare att folk då kunde göra någonting åt sin situation.
Tjejer började jobba också mycket mer, för att de avskaffade den här hemmafrubeskattningen 71.
Ja, men precis. Det var väl bara helt enkelt att de gjorde det lite mer möjligt. Det
finns sambeskattning heter det. Finns... Ja, förlåt.
Tack, professor. Nej, men, ja, men det finns ju fortfarande sådana siffror som visar så här, hur många kvinnor i LO-kollektivet som skulle skilja sig om de fick högre lön och sådana saker. Så att... men
då är
så
det, det är bättre att ha ett så, tv-program som får dem att kämpa vidare. I den relationen.
Precis. Ett sätt att sänka antalet skilsmässor, om man inte vill jobba med den här tv-programsidén som samhället håller på med nu, det hade ju varit att sänka kvinnors löner. För om man sänkte dem drastiskt så tror jag att skilsmässorna hade sjunkit till hälften kanske. Så det är tips.
Ja, men det är bra.
Det var det så många på olika tv-stationer i Sverige idag som drömmer sig tillbaka till 50-talets skilsmässostatistik i Sverige, eller kanske till och med sneglar drömmande på länder där det är 0% skilsmässa. Saudiarabien kanske. Men det som jag, och det är inget fel med det, för man måste ha olika vinklar, och det här är ju en vinkel och en annan vinkel och sådär. Men det som jag är lite rädd för är att den här trenden ska liksom gå vidare och växa ännu mer. Och att fler tv-kanaler ska liksom inspireras och vilja kavla upp ärmarna, så som det kan bli ibland, kring vissa samhällsproblem. Att de då vill hjälpa till när det gäller samhällsproblemet singlar. Jag är liksom rädd för att så här, TV4 ska hoppa in och göra som typ Bröstcancergalan. Fast den ska då gå ut på att försöka få singlar att gifta sig. Och de som är gifta att aldrig någonsin skilja sig. Som, vad heter den här, för varenda unge. Fast det ska heta så här, för varenda singel. Det ska vara så här, David Helenius, programledare. Med ett oerhört varmt leende så står han där och slår med knuten hand i den andra handflatan. Och är så här, vi tänker inte nöja oss för en varenda singel i det här landet har först ihop i en gemensam trea. två och två och gått upp 5 kilo var, slutat gå på klubb och istället spendera kvällarna med olika passivt aggressiva meningsutbyten framför svåskade låta. Vi kommer inte att nöja oss, för varenda singel är sloganen kanske. Linnea Henriksson uppträder, Mando Diao uppträder, Lo Varantell uppträder. Förstår ni stämningen? Känner ni stämningen? Molly Sandén gör kanske tillsammans med Tensta Gospel Choir ett mäktigt nummer med låten Why Am I Crying? Why Am I Crying? Svar, för att vi singer.
Är det också sådana här då ambassadörer som åker ut och gör reportage? Mikael Persbrandt är på någon plats där det finns singlar och går runt och gråter och säger, jag hade aldrig kunnat tänka mig att det skulle vara så här.
Anja Persson är på Debaser, kramar singlar och säger så här, jag ska kämpa för er. Hon är väldigt peppande, inspirerad, men ibland så bryter hon ihop och måste gå bort lite grann och prata själv med kameran. Och säger så här, jag orkar nästan inte när jag ser de här människornas liv. Jag klarar nästan inte detta. Nästan
Alice Bah Kuhnke önskar livet.
Alice Bah Kuhnke bara säger, jag vet inte om deras liv är så hemska så de inte är värda att leva. De pratar, tar upp så här enskilda fall för att man ska känna mer och donera pengar naturligtvis. Alla pengarna går oavkortat till Happy Pancake.
Ja, men det är sån, det är liksom en sak att höra om de här så här ensamstående socionomstudenterna på nyheterna, men att vara där på Debaser och se med egna ögon.
Bara ta upp, krama, hålla om Marie 27. Kan, ja, ditt liv kan få en mening. Jag tänker inte ge upp. Jag tänker kämpa för dig. Hälsningar, Anja Persson.
Hur gör man i den här galan egentligen rent praktiskt? Vad får de att sluta vara singla? Är det någon slags faddersystem eller något?
Ja, men kan det inte vara att man donerar pengar till sådana dejtingsidor bara? Man vill bara kanske att det ska bli billigare. Folk som inte har så mycket pengar kan få gratis medlemskap på sådana match.com.
Gratis vixlar.
Just det. Eller liksom bara donera till Kristdemokraternas partikassa då, för de ska driva på för en sån mer 50-talistisk jämställdhetspolitik. Med att få bort kanske kvinnor ur arbete och så. Jag tänkte haka i lite det du pratade om förra veckan, Nanna.
Vad pratade jag om?
Inget särskilt. Om att Sverigedemokraternas plats i det politiska landskapet är lite ironisk.
Ja, just det.
Nu när de har sagt att de ska fälla alla regeringar som går emot dem i invandringsfrågan. För de har nu då blivit det de är emot, en minoritet som ställer krav på majoriteten att anpassa sig. En 13% minoritet som kräver inflytande över hela politiken. Eller, där tänkte jag på att kanske är det så att den här fällningen av budgeten är ett tecken på att de har blivit mer svenska. För att de nu förespråkar den svenska modellen med integrering snarare än sin egen filosofi, assimilering. Alltså att alla övriga partier är för integration. Att olika grupper ska samverka på ett jämlikt sätt. Och anpassningen ska liksom ske i båda riktningarna. Alltså det finns inte så här en grupp som alla ska anpassa sig till. Men SD är ju då för att minoritetskulturer ska assimilera sig och så här helt uppgå i majoritetskulturen.
Men de är en minoritet som vill att en majoritet ska assimilera sig nu.
Ja, alltså under förra mandatperioden försökte de assimilera sig in i den svenska politikkulturens majoritetskultur. Kan man säga. De var så här snälla och lydiga. Men nu har då SD fått någon slags identitetspolitiskt uppvaknande.
De känner vi ska inte behöva anpassa oss.
Nej, vi kommer från en helt annan politisk kultur. Och det är att man kanske bara kör och svingar lite vilt. Och inte så noga med praxis, schmaxis, utan mer bara utgår från lite olika känslor som hat och kränkthet och paranoia. Och den kulturen har lika mycket existensberättigande som eran. Alltså det är inte bara vi som ska anpassa oss till er. Vi måste liksom kunna få fortsätta vara de vi är i det här samhället. Så ja, men det är lite krångligt, men de liksom anpassar sig till den svenska modellen integration i hopp om att få igenom sin politik som är emot integration och för assimilering. Men jag tänkte, om vi lyfter blicken från människorna i riksdagen till då människorna i landet Sverige, då finns ju samma motsägelsefullhet där för SD, liksom när det gäller invandringspolitiken. Att SD vill att invandrare ska assimileras till majoritetskulturen, men det finns å andra sidan inget SD tycker är så sjukt som den svenska majoritetskulturen idag. det är så genomvidrigt. Det är Europas stördaste land.
Just det.
Alltså det är liksom det är så stört det som hänt i Sverige de senaste decennierna.
Så jobbigt att älska någon som gör en så besviken.
Ja, eller enligt SD-retorik har vi liksom kommit dit idag nästan att muslimer blir mer islamiserade av att assimileras. Alltså just där, det, för att... där är svenska majoritetskulturen idag.
Mm.
Och det här måste vara ett problem för SD. Eller kanske så är det deras diaboliska plan för att de hatar invandrare. Alltså att beviset för att SD verkligen hatar invandrare är att de vill att invandrare ska assimileras till det de avskyr allra mest. Majoritetssvenskar. Ängsliga, självhatande PK-töntar. Alltså det är liksom, det är det värsta sättet att plåga muslimer SD har kommit på. Så amerikanerna spärrade in oskyldiga utan rättegång på Guantanamo. Men det är ingenting mot tortyren vi har hittat på.
Behöver ha en pappamån.
Ja, vi tvingar dem att bli majoritetssvenskar. Fattar ni? Vi tvingar dem att tycka att det är roligt med damfotboll. Alltså, hade Al-Qaida-fångarna skickats hit och hade de liksom så här berättat vart Osama gömde sig efter en kvart. Så jag klarar inte mer. Sluta säga att årets fotbollsspelare blev Lotta Schelin och här i klassen vann så Zlatan Ibrahimovic. Ni är helt jävla från vettet. Jag berättar vad han gömmer sig, bara ni slutar. Ja, men det är det jag tänker, att SD tycker så illa om invandrare att de vill införa någon slags apartheid där invandrare ska vara den sämre klassens medborgare, majoritetssvenskar. De som bara går runt och ber om ursäkt för sig själva. Förnekar att de överhuvudtaget finns. Så här, vad är en svenskhet? Jag tycker att vi ska avskaffa nationalismen. Förutom när damerna sparkar boll då. Jo, men grejen med det här, det här är så inte bara att något så här skämt i snack av mig. Att det svenska majoritetssamhället inte längre är något som det är önskvärt att assimilera sig till ur ett SD-perspektiv. Alltså, det är inte jag som lägger ord i SDs mun nu, om ni tror det. Utan det här är SDs egna ord.
Mm-hmm.
Jag läste en intervju med Jimmy Åkesson från förra året i Dagens Samhälle där han sa att massinvandringen bara är en del av anledningen till den hotade svenska identiteten. Han säger, citat, det handlar också om en allmän kulturradikal utveckling sedan decennier tillbaka. Vi är världens mest självföraktande folk. Den mest typiska egenskapen är att vi förnekar vår egen existens. Det mest positiva man kan vara i dagens Sverige är osvensk. Hela den utveckling vi sett är byggd på något slags självförakt och det är ingen slump. Det är en följd av den politik som har förts. Och då ställer reportern en fråga här. Anser du att vi har åstadkommit det här på egen hand, oberoende av vilka som har kommit hit? Och då säger Jimmy, ja, jag tror att också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik. Slutcitat. Mm.
Jaha.
Så det hade liksom funnits ett behov av SD, även om vi haft noll invandrare.
Antagligen en väldigt så här myseputtrig Fredrik Lindström-spaning som är det här att så här, vi tycker det är något positivt med osvensk.
Mm.
Och bara läst den som en autist läser den och bara suttit och skruvat åt sin egen... Ja.
Ja, precis. Mm. Ja, men det är liksom även sådana som vi, Nanna och Liv. Infödda svenskar som är släkt i rakt nedstickande led med vikingarna. Även vi måste assimileras. Det är ändå lite så konsekvent av SD tycker jag. För att de har liksom alltid velat trycka då väldigt mycket på att de inte är intresserade av ras. Att de bara är kulturschauvinister. Att man ska inte kunna bli negativt särbehandlad. PGA-hudfärg om man liksom har rätt kultur. Det spelar ingen roll om man är icke-vit. Men det finns inte heller någon så här positiv särbehandling. Man har liksom inget för eller en vit hudfärg om man har fel kultur. Men som sagt, invandrare måste assimileras och majoritetssvenskar måste också göra det. De flesta i Sverige måste assimileras till en minoritet. Men vilken? Hur ska vi veta vilka vi ska assimileras till? Alltså, vi kanske ska assimilera oss till SD-are, men kan vi ens lita på dem? Att de är en bra modell? Alltså, för Jimmy säger också...
För ursvenskheten eller för vart?
Ja, precis. Jimmy säger också i den här intervjun att... Socialkonservatism genomsyrade alla partier fram till 1968.
Mm-hmm.
Sen har liberaler och marxister i en ohelig allians genomfört den här då normlösheten och nationella upplösningen. Och alla SD är ju så himla unga.
Mm.
Så de är liksom uppväxta mitt i det här förfallet. Alltså de har den här då innan 68-svenskheten som ideal.
De är liksom maskrosbarn i efter 68-
Ja, men jag tänker att de kan ju inte, i och med att de är uppväxta i det här, liksom, det här kulturradikala moraset, så då måste de ändå vara färgade av det. Alltså det är inte som att de har den där innan 68-svenskheten, som att det bara är en förlängning av deras kroppar. Alltså det är ju mer något de lajvar. De är någon sån här liksom medelklass som klär ut sig till ghetto hiphop-stil. De approprierar någon sån svenskhet. Ja, men jag vet inte, så vilka ska vara modellen? Vilken grupp ska vi assimilera oss till? För att liksom komma bort från både islamisering och kulturradikalism.
Jag hoppas att du själv har tänkt på något, hittat på något.
Nej, jag vet inte. Det jag kom på var serberna.
Inför varje sån här lilla drevet inspelning så läser man ju väldigt mycket nyheter i jakt på någonting att prata om. Så var det även denna gång i min jakt på bra artiklar om politik. Så hittade jag hittade inte två bra artiklar om politik, jag hittade två väldigt, väldigt pajiga artiklar om politik. Och gemensamt för de här två artiklarna var att jag hittade dem på sidan Nyheter 24.
Du gick in på Nyheter 24, förväntade du dig att hitta en jättebra artikel om politik?
Nej, men jag tror jag hittade dem via, vad heter den sidan? Sociala nyheter eller så, där man får, där man ser vad folk snackar om.
Nu är det så rankingen av de mest klickade artiklarna.
Precis. Jag menar att säga att Nyheter 24 artiklar i paja är ju att sparka in en väldigt, väldigt öppen dörr. Men jag tänkte ändå att jag skulle dela med mig av de här två artiklarna, eftersom de är så himla pajiga. Den första artikeln heter 7 saker du inte visste om Nya Moderaternas Anna Kinberg Batra.
Mm-hmm.
Vilka är då de här 7 sakerna du, citat, inte visste om Anna Kinberg Batra?
Omöjligt att svara på.
Visst är det, för man vet ju inte. Jo, men de sakerna är till exempel att hon bor i Stockholm, att hon är gift med komikern David Batra, att hon har sagt att lantisar är dumma och så vidare.
Det du sa nu är de enda tre sakerna jag vet om henne.
Ja, det är det. Det borde, artikeln borde heta 7 saker det är jättesannolikt att du redan vet om Anna Kinberg Batra, om du är det minsta intresserad av politik. Om du typ vet vem Anna Kinberg Batra är, så vet du nog det här. Vet ni vad sista punkt nummer 7 på listan är?
Nej.
Idag, den 9 december, har Anna Kinberg Batra namnsdag. Slut på artikeln.
Nej.
Mm.
Skandal.
Den andra Nyheter 24 texten som jag reagerade på heter öppet brev till dig som tänker rösta på SD i extravalet.
Mm.
Har ni sett den? Den har blivit väldigt delad.
Okay.
Den har delats ungefär 40 000 gånger.
Mm-hmm.
Och det är passande, för det är också den 40 000 gången som en text drar paralleller mellan SD och Nazityskland. Och jag säger absolut inte att det är oriktigt att dra de här parallellerna, men om man ska göra det för 40 000 gången, så tycker jag man kan liksom lägga till någonting nytt eller någonting eget. Det gör inte riktigt den här texten. Till och med argumentationsfelen är så gjorda att de har egna Wikipedia-sidor. Till exempel Guilt by Association, som vi får se prov på några gånger i texten. Som när författaren skriver: Åkesson är karismatisk. Kommer du ihåg vem mer som var det i dina historieböcker? Mm. Ja, det är...
Hur har den delats 40 000 gånger då? Har den så här håndelats av Sverigedemokrater?
Kanske, ja, det skulle kunna vara det i och för sig. Ja. Nej, men jag vill egentligen inte pissa på paraden här. Det är såklart bra att engagera sig mot Sverigedemokraterna. Det tycker jag att alla ska göra, utom möjligtvis Nyheter 24. För deras unique selling point är ju inte vassa, relevanta politiska analyser, utan snarare kanske en artikelserie om den så kallade Barbie-kvinnan. Det är sånt de är bra på. Där är de ju bäst. Så jag tycker de ska ta av sig... Ja, men jag är det. Jag tycker de ska ta av sig sina smartglasögon som de har köpt på typ Buttricks och sluta leka riktiga journalister. De borde bara publicera artiklar som gulligaste hamstern fastnar i en gummistövel och så vidare. Om de nu ändå ska ligga på gulliga hamsternivån, så det är bättre att skriva om gulliga hamstrar och inte Anna Kinberg Batra.
Ja, men jag är inte också nyheter 24 det är så här liksom praktexempel på att det inte finns några pengar för till journalistik längre. Jag har inte hört att alla som säger erbjuds skriva en krönika för nyheter 24 du får fakturera 25 kronor eller sånt där. Eller jag tänker att man säger när det är något sånt där, du ska sju saker du inte vet om Anna Kinberg Batra. Det är ju någon grej som kräver research då. Men det är en person som måste skriva det där och ha 4 minuter på sig att skriva det om det inte ska bli orimlig timlön.
Ja, men det är det jag tycker de bara ska embracea att de är en sån klicksida och bara ha så här sju saker du inte vill hitta i din killes, jag vet inte.
Byrålåda. Mm. Kalsonger.
Just det. Artiklar och sådana där barn som åldras jättesnabbt.
Ja.
Har den superovanliga sjukdom.
Är det ett exempel på något man inte vill hitta i sin killes byrålåda? Artiklar om barn som åldras jättesnabbt.
så som det spermafläckar över.
Jag tycker det här är bra. Ni borde sälja det här. Sju saker man inte hittar i sin pojkans byrålåda. Spermafläckar är artiklar om barn. Ha en dödlig sjukdom när de åldras.
Nej, vi ska väl avsluta det här nu. Jo, jag skulle kunna säga en sak. Det är att jag kommer köra stand-up i Stockholm 19 och 20 december på Mafia Comedy Super Weekend på Underbara Bar. Man kan köpa biljetter på Tekna, tror jag. Söka på Mafia Comedy Super Weekend. Så, det var den reklamen.
Jag kan göra reklam för en grej, för jag har ju gett ut en bok för länge sedan, men äntligen så ska jag ha en slags releasefest och det är den 19 december nästa fredag på Tangopalatset i Malmö. Det är gratis inte, man kan komma dit och köpa en bok, få den signerad, och en annan väldigt bra serietecknare, Sara Hansson, har en fräschare och nyare bok som heter Torskarnas Pride Parad, som man kan köpa där. Mm. Bra julklappsidé.
Då har vi evenemang både för Malmö och Stockholm.
Mm.
Ja, men tack så mycket Nanna och Liv. Kul att ni var med.
Tack ska du ha.
Det här är en podd som görs för Aftonbladets kultur och i samarbete med vår sponsor Akademikernas A-kassa. Vi hörs om en vecka. Då fortsätter vi att bevaka den eviga valrörelsen. Valåret som aldrig sa nej. Hej då.
Hej då.